Hej och välkomna till 18:e avsnittet av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Idag ska vi börja med att prata om TTIP och CETA, där vi faktiskt har varit på en stor demonstration i Tyskland som ägde rum i helgen. Den ägde samtidigt rum i 7 tyska städer. Det var Hamburg, Leipzig, Köln, München, Stuttgart och Frankfurt. Och det var för att protestera mot de här frihandelsavtalen. Men Hax, eftersom jag var där, vi kan väl rulla inslaget på en gång?
Gör det så kommenterar vi det efteråt.
Ja, hallå. Här står jag vid Strausberger Platz, 2 tunnelbanestationer från Alexanderplatz. Och ser ett långt demonstrationståg gå förbi där man protesterar mot handelsavtalen CETA och TTIP. Vi går här längs med gamla Stalinallé, alltså Karl Marx allé som den heter numera, men den är anlagd av Stalin just för den här typen av stora folksamlingar, så det passar väldigt bra att gå här.
Und wir haben nichts zu tun mit nationalvölkischen Vollidioten.
Ja, han som ni hör prata i bakgrunden här står på en lastbil som just åkte förbi som verkar tillhöra en naturskyddsförening. Och han berättade just att AfD, alltså det högerpopulistiska partiet Alternative für Deutschland, hade frågat om de fick vara med i den här demonstrationen. Och då var svaret nej, de fick inte vara med. Hur nu det gick till, jag förstår inte riktigt. Men det stämmer att om man tittar på vilka som har organiserat det här så är det ett 30-tal organisationer. Det är främst miljö- och naturskyddsorganisationer, men också lite organisationer och partier på vänsterkanten som till exempel Attack. Annars är deltagarna väldigt blandade och det går väldigt lugnt till. Det är liksom en massa helt vanliga berlinare som går här. Vad är det man protesterar mot? Jo, man protesterar mot CETA och TTIP. CETA är EUs frihandelsavtal med Kanada. Det är i princip färdigförhandlat men inte godkänt än. Och TTIP är EUs frihandelsavtal med USA. Och varför protesterar man just idag? Jo, det beror på att på måndag så ska tyska socialdemokraterna, SPD, ha sitt partikonvent. Och då kommer man att rösta om CETA. Och naturligtvis så är det så att de tyska socialdemokraterna är en tung röst. Så det vill man påverka. På torsdag så kommer socialdemokraternas partiledare Sigmar Gabriel att delta i ett viktigt möte för EUs handelsministrar i Bratislava. Och då kommer man också att diskutera CETA. Så det är allt det som man vill påverka med de här demonstrationerna över hela Tyskland. Och vad är det då som man främst protesterar mot i de här frihandelsavtalen? Jo, allra främst så är det att de är odemokratiska och att de urholkar rättsstaten. Odemokratiska tycker man att de är för att de förhandlas fram i hemlighet. Och urholkar rättsstaten tycker man att de gör för att de öppnar ju för att enskilda företag ska kunna stämma hela stater i något slags förlikningsdomstol om de tycker att de här staterna hindrar företagen från att göra vinst genom allt för strikta lagar och regler. Allt det här har vi diskuterat i första avsnittet av 5 juli-podden, så lyssna på det om ni vill ha mer detaljer kring de här frihandelsavtalen. Men förutom det så är det också det är miljöskyddet och naturskyddet som man tycker att urholkas i de här avtalen. Och det beror ju på att avtalen är till för att förenkla för företag. Och då tycker man att USA och Kanada har inte lika strikta regler i de här frågorna som EU-staterna har. Och då är man rädd för att våra regler ska urholkas. Och det är flera här, flera skyltar och lastbilar med stora plakat som kräver folkomröstning om TTIP och CETA.
Ich bin froh, dass wir auf die Straße gehen gegen TTIP. Ich möchte aber auch dazu sagen, da wir in Deutschland demonstrieren, Europa muss sich darüber Gedanken machen, dass die Rechtsradikalen, die in jede Gruppierung reinmischen, unterwandern. Ich möchte, dass die europäische Gemeinschaft mehr Augenmerk auf die Rechtsradikalen von Europa richtet.
Ja, och det som hon, den här kvinnan på slutet, sa då var att det handlar inte så mycket om TTIP och CETA egentligen, utan hon menade att alla vi i Europa måste, i hela Europa måste man ta krafttag mot högern och se till att de inte infiltrerar våra organisationer. Det var ungefär så jag uppfattade henne.
Men det är lite typiskt vänstern att de liksom inte, när de ordnar en sån här sak, att de inte är ett hus för alla, utan att man måste vara rätt trogen dessutom enligt deras sätt att se för att få vara med. Men sådana är de.
Ja, jag tyckte det var lite konstigt att det inte var så mycket högerorganisationer, för de borde väl också vara, nu fick ju inte AFD vara med i och för sig, men de borde ju också vara emot de här frihandelsavtalen.
Ja, så här, om vi skiter i AFD för en stund, alltså Alternativ för Deutschland, och istället konstaterar att det finns ju faktiskt borgerlig och liberal kritik mot både TTIP och CETA. TTIP är alltså EUs frihandelsavtal med USA, och CETA är frihandelsavtalet med Kanada.
Ja, jag sa ju det.
Ja, just det. Mm. Precis. Och det finns då en del relevant kritik, men det kommer ju bort här mot vänsterns protester, därför att vänstern protesterar ju främst mot frihandel. Och frihandel är väl någonting som de flesta människor tycker är bra. Jag tycker det är våldsamt bra.
Så de flesta normala högerpartier, de är för frihandel per default. Men, och då kanske man inte är lika kritisk mot de sämre punkterna i de här avtalen.
Nej, precis. Så man måste ju ha ögonen öppna för de tveksamma detaljerna i de här avtalen. Mm.
Nu ska vi berätta hur det gick också. För att igår så röstade SPD, tyska socialdemokraterna, igenom att de är för CETA. Som alltså, man röstade igenom det med 2/3 majoritet.
Mm. Om vi ska titta lite grann på den kritik som finns mot de här handelsavtalen, och nu kommer vi prata mest om TTIP, men i princip samma sak gäller ju för CETA. Dels så är det ju ett stort problem att det är så mycket hemlighetsmakeri kring de här förhandlingarna. Förhandlingarna förs bakom stängda dörrar, så kommer man fram till ett avtal som när det är klart man inte kan göra några direkta ändringar i, och sen träder det här avtalet i kraft och får motsvarande effekt som lagstiftning. Som det är alltså motsvarigheten till att stifta lagar i hemlighet bakom stängda dörrar och sen bara låta parlamenten säga ja eller nej till det. Och det är ju ett mycket stort problem som jag ser det.
Är det det som parlamentet ska göra den 27 oktober i fallet CETA?
Det vågar jag inte svara på, jag har inte läst föredragningslistan än. Men som sagt, det var ju samma sak när det gällde ACTA-avtalet. Det fick bli ett ja eller nej, eftersom det innehöll problematiska saker, så blev det ett nej. Sen ska ju sägas också att de här handelsavtalen är ju kanske inte så mycket om frihandel egentligen, utan det här handlar mer om att anpassa amerikanska och europeiska regler till varandra. Så det är ju liksom mer fråga om byråkrati än om frihandel. Om man har frihandel så är det bara att avskaffa tullar och ja, importhinder, så har man frihandel.
Men byråkrati säger du, man kan ju också säga att det handlar mycket om ideologi, för att Europa och USA har ju traditionellt extremt olika inställning till just saker som miljöskydd, arbetsrätt och så vidare.
Jo, precis. Så att där finns det clashes. Sen så finns det ju en del principiellt tveksamma saker i TTIP-avtalet och även CETA. Till exempel ISDS, Investor State Dispute Settlement System, som då innebär att företag kan stämma länder som inför lagstiftning som de här företagen anser skadar deras affärer. Och då på något sätt så trumfar företagens intresse och vad som sker i de här de här
förlikningsdomstolarna.
Tack för ordet. Förlikningsdomstolarna. Det trumfar då den demokratiska processen. Och jag är pro-market, jag är för en fri marknad, jag är för marknadsekonomi. Men jag tycker nog ändå att det är väldigt tveksamt om privata företagsintressen ska gå före den demokratiska processen i olika länder.
Mm. Jag har bara ordet förlikningsdomstol. Låter ju som att man vill hitta en pragmatisk lösning snarare än att skipa rätt.
Jaha. Sen så är det ju också ett problem med att vi inte vet vad som kommer att stå när det gäller IP-frågorna, alltså internets frihet, intellectual property, copyright i det här avtalet, eftersom den delen inte är känd ännu. Och det kan mycket väl bli att man försöker göra samma saker som man försökte med i ACTA-avtalet, det vill säga begränsa internets frihet och göra internetoperatörerna ansvariga för vad deras kunder gör i näten. Och det är ju i så fall inte alls bra. Och det är väl lite grann därför jag har legat lite lågt med min TTIP-kritik än så länge, därför att jag spar krutet till de saker som jag är bäst påläst på. Vi får se vad som händer där.
Mm. När vi ändå är inne på demonstrationer i Berlin så kan vi också ta upp att det var val i Berlin i söndags.
Ja.
Och det var alltså val till, Tyskland består ju av 16 delstater och Berlin är en av de delstaterna. Och då valde man till delstatsparlamentet så att säga, senaten som den kallas i Berlin.
Och till, stadsdelarna.
Ja, precis. Man väljer också till stadsdelarna, så vi som är skrivna här. Fast vi är svenskar, vi får ju rösta.
Yay. Jo då, det blev rätt intressant. Sossarna och det stora borgerliga partiet CDU har ju haft majoritet här i stan tidigare och det har de inte längre. Så att nu spekuleras det ju över hur det skulle kunna bli istället. Och det mesta lutar väl åt att det blir Socialdemokrater, Gröningarna och Die Linke, alltså riktiga vänstermänniskorna som tar över. Men vi får se.
Sossarna fick ju 21,6% och med 21,6% blev de det största partiet. Så det är faktiskt det minsta största partiet någonsin i ett tyskt val.
Ja. Och för Piratpartiet så gick det åt helvete. Man tappade 7% någonting.
Ja, man hade 8,9 2011 och nu fick man 1,7.
Precis.
Så man åkte ut helt enkelt, ja. Med bravur.
Precis, tyvärr. Och det är väl lite grann piratpartiets problem i många länder, att man är lite amatörmässig och ägnar sig mer åt internt bråk och organisatoriska saker än att bedriva politik och kampanj.
Man är oprofessionell alltså. För om man tittar på den här TTIP-demonstrationen och såg på Piratpartiets närvaro där, då var det alltså dagen före valet. Och det var en sorglig syn kan jag säga. Det var en enormt, ja det var väldigt få människor och det var inget tjo-tjim eller någonting.
Ja, så är det. Ska vi gå vidare?
Ja. Då tycker jag vi går in på den här ganska stora frågan om fritt wifi som EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker föreslog i sitt, vad kallade du det?
State of the Union-tal.
Men det är inte helt okomplicerat och nu har det här börjat granskas lite mer. Vad är det som har hänt?
Ja, alltså, nu ska vi försöka hålla två saker i huvudet här. Jean-Claude Juncker vill alltså införa fri gratis wifi i alla städer, i alla citykärnor i Europa. Och då pratade vi ju redan i förra avsnittet om vad det är för regler som kommer att gälla överhuvudtaget för det här. Därför att det finns ju rätt hårda regler som gäller för andra. Och det är den andra tanken, nämligen vad gäller för till exempel ett café som har ett öppet wifi-nätverk för sina gäster. Och där har EU-domstolen nu kommit fram till att kaféägaren är inte ansvarig för vad användarna gör i deras nät. Däremot, säger EU-domstolen, kan det vara på sin plats och möjligt att kräva att användarna identifierar sig innan de ges tillgång till nätet. Och det här kommer ju att orsaka en hel del problem för till exempel en kaféägare som har ett öppet wifi-nät om det blir så här att användaren måste identifiera sig. För detta, denna information måste ju lagras någonstans. Den måste lagras säkert. Den måste lagras på ett sådant sätt så att den håller i en eventuell rättslig prövning.
Ja, sånt där måste väl nästan regleras i en lag om det här i så fall, eller hur?
Förmodligen.
För om utslaget från EU-domstolen bara är att det är okej så länge du begär legitimation av dina gäster, då är det bara att begära legitimation. Ja. Och sen...
EU-domstolen säger alltså att det är okej för medlemsstaterna att bestämma att kaféet ska begära ID-kort. Okay.
Så hur medlemsstaterna utformar sin lag, ja, det är sen upp till varje medlemsstat.
Men det är ju väldigt troligt att i princip alla medlemsländer kommer att införa ett sånt ID-tvång. Och då går vi över och byter tankespår här till Junkers gratis City Wi-Fi-nät. Och jag menar, om ett café har ID på alla människor som har varit där och använt deras wifi och myndigheterna behöver komma åt det här, då är det kanske en sak, för ett café har inte så många gäster. De kanske har något hundratal gäster per dag, så att det kan vara rätt lätt att hitta användaren. Men de här öppna citynätverken, de kan ju ha många, många tusen användare per dag. Och om alla dessa samlas under en IP-adress så blir det ju rätt meningslöst för myndigheterna om de försöker spåra någon. Och det blir väldigt svårarbetat. Så att jag tror att i det läget så kommer man inte bara kräva ett lösenord utan även ett unikt användar-ID kopplad till personens identitet. Mm. Om man vill kunna hålla koll på dem. Så att i båda de här fallen, både när det gäller gratis wifi till fikat och när det gäller Junkers eventuella gratis citynät, så kommer det inte att vara möjligt att surfa anonymt.
Mm. Och förutom själva den principiella saken så tycker jag också att det är lite obehagligt när privata aktörer i allt större utsträckning har rätt att kolla mitt lägg och veta vem jag är. För vem vet vem den här kaféägaren är till exempel?
Ja, precis.
Jag hämtade ut ett paket på som jag inte hämtade ut på posten och inte på ett utlämningsställe utan bara på den lokala tobaksaffären här i Berlin. Så ville de se pass och det var ju okej. Och så tog han en kopia på passet. Och det kändes inte helt rätt. Och då undrar man ju, är det något sånt som kommer ske då på varenda litet café?
Ja, det måste ju bli någonting åt det hållet. Och sen så ska som sagt den här informationen lagras på ett säkert sätt. Lagras på ett sätt som funkar om det blir en juridisk process av det hela. Och det är ju, jag menar, det är ju över vad en kaféägares förmåga är. De har ofta liksom en enkel wifi-utrustning. De är bra på att göra kaffe och bullar. Men de är liksom inte experter på att datalagra information om sina kunders internetanvändning.
De är inga internetleverantörer, men det är det de riskerar att bli nu alltså.
Precis.
Ja.
Och jag tycker det är väldigt synd därför att de här privata nätverken på kaféer, det är ju något som verkligen är en sales point för många ställen. Och en möjlighet för folk att kunna sitta ner och jobba i den offentliga miljön. Man går in på ett café och slår upp sin dator och sätter sig och jobbar en stund.
Det vore intressant om den tyska författningsdomstolen kunde underkänna den här lagen eller det här utslaget som de gjorde med förbudet mot rökning på barer till exempel. Och det var ju just av kommersiella skäl, för att det fanns barer som i så fall skulle förlora hela sin kundkrets.
Just det. Då beslutade författningsdomstolen att det är upp till delstaterna. Så att här i Berlin så finns det faktiskt barer där man får röka.
Ja, men det är ju det normala.
Men det måste i så fall anslås tydligt vid entrén så folk vet vad de ger sig in i.
Raucherkneipe ja. Kallas
det. Fast det här är ju då ett beslut från EU-domstolen, så att frågan är vad en nationell författningsdomstol har att sätta emot där. Mm.
Men jag måste säga, för att EU-domstolen är högre.
Just det.
Men det är ändå lite ambivalent, för att den första delen av utslaget var ju väldigt positiv, nämligen det här att en person inte då kan anses vara skyldig för en annan persons nedladdning av en fil. I just det här fallet handlade det om att Sony hade stämt en affärsinnehavare.
Jo, det är bra. Där ger man samma skydd till den här kaféägaren i vårt första exempel då, som man ger till internetoperatörer, än så länge ska väl tilläggas. Så det är ju en bra sak. Men så kom då brasklappen. Men det är fritt fram att kräva ID-koll.
Okej. Ja, vi får följa vad som händer där. Och så går vi vidare till en fadäs, får man väl säga, som Washington Posts ledarredaktion har gjort.
Kloka.
Vad har de gjort?
Washington Post var ju alltså ett av de media som var med i det stora släppandet av Edward Snowdens material om NSA:s massövervakning. Och man gjorde rätt mycket saker på detta och vann bland annat ett Pulitzerpris. Nu när det har startats en kampanj för att Edward Snowden ska benådas av USA:s president innan han avgår, då går Washington Post ut och säger att han inte bör benådas. Och detta är på något sätt väldigt unikt. En tidning som pissar på sina egna källor, och dessutom en tidning som har vunnit fina priser för arbetet de har gjort med den här källans material, och så går man ut och dissar honom på det här sättet, och det är rent jävla oanständigt.
Något som också är väldigt viktigt, och det här skriver Glenn Greenwald om på The Intercept, som ju var tillsammans med Washington Post och New York Times och The Guardian, de fyra nyhetsmedia som publicerade de här avslöjandena. Det väldigt viktiga, det är att Snowden har inte publicerat någonting. Snowden har lämnat över information till media, och media har bestämt vad som är i allmänhetens intresse att publicera. Ja. Och i fallet Washington Post så innebär ju det att ledarredaktionen anklagar den egna nyhetsredaktionen.
Ja.
Det är ju de som har läckt det här till allmänheten, inte Snowden.
Det är så dumt så det är inte sant.
Och samtidigt har man accepterat det här jävla Pulitzerpriset.
Ja.
Det borde man ju lämna tillbaka i så fall.
Jo, de har väl kanske fått utsatts för påtryckningar, vem vet.
Ja, de kanske bara är dumma i huvudet. Ja, så det har Washington Post gjort. Och när vi ändå är inne på läckor så kan vi ju nämna vad som har hänt i fallet Julian Assange, också Wikileaks-grundaren.
Ja, det är lite intressant, för att efter att Uppdrag granskning hade sitt mycket sevärda reportage om Edward Snowden-affären, och åklagare Marianne Ny sammankallade till en panikpresskonferens, så fanns det ju då förhoppningar om att arresteringsorden för häktningen för Julian Assange skulle upphävas. Så det var uppe, det skulle varit uppe förra fredagen, men blev uppskjutet, så att det var uppe förra fredagen i Svea hovrätt. Men man bestämde sig för att han ska fortsatt vara häktad, och detta eftersom det ännu en gång nu har sagts att ett förhör med honom ska genomföras. Och då återstår ju att se om det bara är ett sätt att försöka vinna tid den här gången också.
Ja, för förra gången man sa det var väl 1,5 år sedan.
Ja, man har sagt det många gånger. Man har skjutit på hela processen. Det är så uppenbart att det finns krafter som utnyttjar tillfället och tycker att det är rätt bra att ha honom inlåst på ambassaden, där han har svårt att komma i kontakt med sina källor och så här. Så att nu får vi väl se, men den här gången så är ju faktiskt trycket större än tidigare på de svenska åklagarna, och skulle de sumpa även den här chansen att hålla förhör med Assange, då skulle jag tro att domstolen faktiskt säger att häktningen hävs.
Mm. Men när gör de det i så fall?
Ja, då måste man ju först invänta och se att det verkligen inte blir något nytt förhör. Datum för det förhöret är väl sagt till att det skulle hållas i någon gång i oktober, mitten på oktober, 18 oktober tror jag. Så att det får ju vara om det förhöret inte genomförs.
Mm. Okej, då går vi vidare. Jag skulle vilja nämna i förbigående att Italien har på förslag underhuset i parlamentet har röstat igenom en ny censurlag där du kan dömas till 100 000 euro i böter om du
är elak.
Ja, om du är elak mot någon på nätet. Men beviset är bara vad den här utsatta personen kände. Så om den personen kände att han eller hon var utsatt så var det så helt enkelt.
Ja, och det här gäller ju då allt från tidningars sajter till ner till bloggar och förmodligen även vad som sker på sociala media.
Mm.
Så att det där öppnar ju för en alldeles våldsam stämningskultur som i sin tur kommer att leda till en rätt omfattande självcensur. Och det här med att det bara är hur den som omnämns uppfattar saken, det är ju lite märkligt. Det är ungefär som i Thailand där man inte får tala illa om kungahuset, eller Saudiarabien där man inte får ifrågasätta religionen. Man kräver alltså inga riktiga bevis för att någon substantiell skada har skett, utan det räcker med att man tycker någonting.
Mm. På sätt och vis är ju det här lagförslaget, eller den här lagen, den är ju på något sätt den logiska förlängningen av det som vi har pratat mycket om här i podden, om hur Facebook, EU med flera försöker kämpa mot hatkommentarer i sociala media och sånt.
Mm.
Så egentligen ska vi väl inte vara förvånade. Det kanske är så att Italien ligger i framkant rent av.
Lite extremt, men ja, helt klart.
Mm.
Och när vi nämner EU så kan vi dessutom bara fylla i med den lilla uppgiften att Europeiska investeringsbanken har beviljat ett lån på 100 miljoner euro, det vill säga 1 miljard kronor ungefär, till Bonniers för att utveckla digitala media. Och det här är ju rätt intressant att se hur EU slår sig samman med ett stort medieföretag för att utveckla och täcka in digitala media, samtidigt som EU begränsar yttrandefriheten på internet och i sociala medier för vanligt folk.
Mm.
Det är verkligen staten och kapitalet här.
Men Bonniers, det är väl Sveriges största mediekoncern, är det inte?
Det vågar jag inte svära på, men de gick ju faktiskt med 1 miljard i vinst förra året, så de borde ha råd med det här själva.
Men alltså, hur ska de göra? Ska de köpa Amazon eller något sånt? Alltså det är 1 miljard kronor.
Nej, de ska utveckla plattformar för lokal nyhetsförmedling och lokal journalistik. Och det vi har sett hittills av vad de har haft för sig med till exempel, det är väl Kit som är Bonniers.
Ja, just det.
Så tycker jag inte det har varit så där helt lyckat.
Mm. Jag blir deprimerad. Jag menar, i Sverige drar man in kulturstödet till tidskrifter. Vilket kanske inte, ja, det behöver vi inte kommentera om det var bra eller dåligt. Men det är så otroligt, det är små pengar jämfört med de här 1 miljard kronorna som Bonniers i och för sig lånar, men ändå.
Ja, de här pengarna garanteras, det finns alltså en skattebetalarna har gått i borgen med pengar från EUs allmänna budget för det här dessutom.
Ja, var det något mer du hade att säga?
Nej, det är bra.
Då avslutar vi för idag tycker jag, och så hörs vi igen nästa vecka.
Och följ utvecklingen på min blogg Hacks www.5july.org.
Ja. Vi hörs. Hej då.